Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 94 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. Tycker du att det här med lagar och regler när det kommer till influenceryrket, ja, det är lite läskigt och lite rörigt. Och du är inte ensam, jag får den frågan ja, nästan varenda dag. Vad är det som gäller med annonsmärkning? Måste man annonsmärka sina egna produkter? Vad behöver jag beskatta? Etc, etc. Så av den här anledningen så bjöd jag in Essie Majkowicz, även känd som den kreativa juristen, till podden. Hon har specialiserat sig på juridik inom just influencerbranschen med målet att hjälpa profiler som dig och mig som jobbar med sociala medier. Vilka rättigheter har man som influencer och vad behöver man till exempel tänka på inför ett samarbete eller när man ska börja blogga för en portal? Vi pratade också om vad säger lagen om marknadsföring i sociala medier? Hur annonsmärker man i hela friden? Och vad gäller när man som influencer gör reklam för sina egna produkter på Instagram? Här kommer min intervju med Essie Majkowicz. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up-and-coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se/tabetalt för att ladda ner guiden. lalinda.se/tabetalt. Hej och välkommen Essie Majkowicz, även känd som den kreativa juristen. Välkommen till podden.
Tack Linda. Tack snälla för att jag får vara med.
Ja, det var så lite så. Vi behöver verkligen din hjälp i den här podden.
Kul här.
Jag har ju haft med reklamombudsmannen för många år sedan. Men det känns ju som att branschen har utvecklats väldigt mycket sen dess. Även fast lagarna är de samma så har ju tolkningarna förändrats väldigt mycket. Så vi ska ju ägna väldigt mycket tid åt den här podden till marknadsföringslagen och de olika tolkningarna där kring. Men till att börja med så vill jag ju väldigt gärna att du presenterar dig. Vem är du, Essie?
Ja, du. Mitt namn är Essie då och jag arbetar framförallt med frågor som rör influencerbranschen. Jag studerar fortfarande men driver ett eget företag sedan 1,5 år tillbaka och såg ett behov av juridisk rådgivning för just influencerbranschen och framförallt de enskilda influencerna som inte är enskilda privatpersoner utan faktiskt företag och som behöver guidning och rådgivning i olika situationer när det gäller deras företagsverksamhet och influencer marketing.
Och, men du har ju också en Bachelor of Law från Örebro universitet. Och nu pluggar
rättsvetenskap.
Okej. Rättsvetenskap. Och nu pluggar du sista året på juristprogrammet i Stockholms universitet.
Yes.
Så är du klar till sommaren? Eller vad är det som, när är man klar?
Nej, jag är inte klar till sommaren. Utan jag blir klar först nästa år. För att nu så tar jag ledigt från studierna och ska påbörja en tjänst i ett år. Så att jag kommer arbeta framförallt med arbetsrättsliga och avtalsrättsliga frågor nu framöver. Utöver då den här bisysslan som den kreativa juristen innebär. Mm. För att jag känner att det kommer ge mig en hel del att ha mig i ryggen framöver. Jag kommer få lite miljöombyte, mer kollegor. Och framförallt så tror jag att nätverksbyggandet är A och O när man driver eget, som du säkert vet.
Absolut.
Och det tror jag är väldigt bra för mig och få liksom bryta av lite och sen underhålla det här under tiden och komma tillbaka sen igen och fortsätta med det.
Spännande. Men då vill jag fråga dig, du startade då den kreativa juristen för 1,5 år sedan. Vad fick dig att göra det? Var i såg du det här behovet?
Det var du som fick mig göra det.
Tack, varsågod.
Ja, nej, men så här är det att hösten 2017 så flyttade jag tillbaks från Boston med min familj och såg det överallt och tyckte det här är ett nytt yrke, det här är fantastiskt bra för du startade Influencers of Sweden och jag tyckte att det är precis vad som behövs för den här branschen och du fanns där och jag kände här finns det ett riktigt behov och jag vill inte välja juridiskt arbete utifrån ett visst status, visst företag och vissa ärenden utan jag vill välja mitt arbete utifrån kunderna, klienterna. Och då får man ju per automatik också mer intressanta frågor som berör upphovsrätt, marknadsföringsrätt, marknadsrätt, avtalsrätt och de frågorna. Och det var ju därför som jag startade den kreativa juristen som har ju i och för sig funnits sedan 2013-14 men inte liksom som företag. Och startade den kreativa juristen och gjorde upp en plan, en vision om vad jag vill göra och hur jag vill nå ut till potentiella klienter och samarbetspartners.
Och vad är det främst för frågor som du har fått? Eller vad är det för liksom, problem som du har sett i branschen?
Det finns en hel del frågeställningar där. Det är jag framförallt när jag har representerat influencers av olika slag. De frågorna som har varit absolut avgörande som alltid är återkommande. Det är själva avtalen som de ingår. Med influenceragenturer, med mediebolag. Och det har varit väldigt diffusa avtalsvillkor. Väldigt ojämlika balanser mellan parterna. Där det finns en tydlighet vem som styr, vem som bestämmer villkoren i avtalen och vem som skriver på och gör själva jobbet.
Det är inte influencern som vinner på det.
Nej. Precis. Väldigt otydliga villkor, väldigt oskäliga villkor både när det gäller influencernas upphovsrätt, när det gäller ersättningsmodellen, när det gäller frågan kring fördelning av reklamsamarbeten. Så att det finns en hel del problematik. Och det mest oroande det är den här återkommande standardiseringen av avtalen. De får liksom ett avtal som har använts i flera år. Som har inte uppdaterats. Som är inte individuellt anpassat. Utan det är ett avtal som alla får. Och det är det som gäller. Och det gäller att klara sig själv. Är man duktig på att förhandla, Vill man ha mer, vill man ha bättre betalt, vill man ha liksom bättre förutsättningar, då får man också arbeta för och säga det. Gör man inte det så får man nöja sig med det man får.
Jag har ju
kommit in de fallen som jag har haft, de frågeställningarna och ärenden jag har haft jag har kommit in liksom i slutet när någon ska avsluta sitt uppdrag, gå vidare, byta bloggplattform.
Aha, och då sitter du med ett avtal som är underskrivet flera år tidigare som inte var så himla bra. Jag förstår.
Precis.
Du fick det enklaste jobbet.
Ja, precis. Så att jag har ju fått arbeta mycket med förhandling och förlikning och trycka på de ömma punkterna som mediebolagen och influensenföretagen vet att de inte skulle vara hållbara i en domstol.
Mm. Och det är ju jobbigt. Alltså det blir ju en jättedålig stämning när man behöver gå liksom till den punkten. Så det är ju mycket, mycket bättre att liksom de profiler som lyssnar på den här podden ska veta att alltså, det är ju innan man ingår ett sånt samarbete som man behöver göra det här. Men det är klart att det är skitsvårt, för du vet, säg att man har fått en förfrågan från L. Nu hittar jag bara på, det här är liksom inte kopplat till dem.
L har ingenting med det här
att göra, jag bara hittar på nu. Men jag tänker bara, liksom, skulle jag få en fråga från L och de skulle säga, vill du komma och blogga hos oss? Då man bara, ja, no questions asked, nu bara hoppar vi liksom. Men det man måste göra då, det är ju faktiskt take a hard look på det där avtalet och se, får jag behålla mina bilder? Får jag ta med mig mina inlägg när jag sticker? Har ni rätt att ha kvar mitt innehåll när jag sticker? Alltså det är ju jätteviktiga grejer. För jag menar, man ser ju till exempel, alltså om man googlar på valfri influencer som har bloggat ganska många år, de har ju garanterat bytt portal ett par gånger. Och då hittar man ju den här bloggen på flera olika ställen. Alltså den gamla blogginläggen ligger ju kvar hos de gamla portalerna. Vilket gör att den nuvarande bloggen får ju en mycket sämre ställning på Google. För att det är duplicerat innehåll överallt och det är inte säkert att det är den nuvarande bloggen som faktiskt får trafiken i slutändan. Så det där är ju skitviktiga grejer att tänka på i tid.
Precis. Så att det är också en väldigt väsentlig sak som jag har kämpat för när jag har företrätt olika profiler. Det är just det här att få till i förlikningsavtalet, att man får till ett, att de absolut inte får återanvända materialet i kommersiella syften och därmed tjäna pengar på det. Vill de göra det så får de skriva nya avtal och då får de också ersätta rättighetsinnehavaren för användandet av det, helt enkelt. Punkt slut. Och nummer två, det är att de överlåter omdirigerar trafiken från deras portal till profilens nya portal och också då raderar bloggen.
Ja, den är skitviktig.
Och den problematiken som jag har, det jag har förstått, det är man brukar alltid få som svar, ja, men det blir jättesvårt att konvertera alla filer. Vi kan inte göra det är inte tekniskt möjligt. Nu är inte jag tekniskt kunnig, men efter flertal gånger så har jag insett att det är möjligt.
Det är självklart möjligt.
Det är bara det att det är undanflykter och av olika anledningar. Sen får man ju också titta på de olika mediehus, de olika situationer, inom deras verksamhet, och de vill ju såklart pumpa upp sina verksamheter med olika upphovsrättsliga rättigheter och därmed också göra sig själva mer attraktiva för investerare, för samarbetspartners etc. etc. Och där måste man vara noggrann som profil och säga stopp, vill ni göra det så får ni också betala för det. Det är inte skäligt. Det är inte skäligt att blogga 3 eller 4 gånger i veckan utan att få ersättning. Det är inte skäligt att man ska behöva lägga tid, energi. Det tar ju, bara jag som inte är en influencer vet hur lång tid det tar att skriva ett inlägg. Vet hur mycket tid det tar att ta ett foto. Och då är inte jag något proffs. Men det här är människor som faktiskt jobbar med det här dagligen, som är utbildade inom det. Det här är deras levebröd. Det här är deras liksom vardags mat och de måste få betalt för det. Och då tycker jag det är fel att erbjuda någon att blogga, hur hypad bloggportalen än är eller mediehuset, så tycker inte jag att det är skäligt att erbjuda någon att blogga utan att ge ersättning för de blogginläggen. Mm. För att inte tala om då själva ersättningen som ska vara proportionell när det gäller olika reklamsamarbeten som de förmedlar.
Absolut. Alltså det man ska veta är ju, jag menar om det skulle vara så att man då nu skulle lämna innehållet, om man nu lämnar bloggportalen så lämnar man sitt innehåll och så går man vidare till en annan. Alternativt, eller att man bara bloggar på en bloggportal. Så här, när de säljer sina annonser, alltså när de säljer bannerannonser på sina portaler, så går de ju ut efter det totala antalet sidvisningar som hela portalen har haft under en viss tid. Och de siffrorna säljer de in till sina partners. Så de får ju betalt för de visningar som annonserna gör på din blogg. Och det får de även om du lämnar bloggen och inte är där längre. Då får de ju löpande betalt för ditt innehåll. Och det är ju inte rimligt, helt enkelt. Så att det är sådana saker som det handlar om. Att liksom säkerställa att det inte händer. Och att man inte behöver hamna. Alltså, det här är lite grann som ett liksom prenup. Alltså att man avtalar innan man gifter sig om vem som äger vad. Det blir så mycket trevligare att skilja sig. Inte för att man säger att man ska det. Men alltså när man liksom, går skilda vägar från en affärspartner, så blir det så mycket trevligare om man redan vet innan hur det ska gå till. Och man har liksom tydliga restriktioner för vad som kommer att hända. För att annars så kan du vara säker på att du som influencer kommer att dra det korta strået liksom.
Japp, och det är det jag har försökt det här under det här 1,5 åren som jag har varit drivande med det här, så har jag verkligen fått släcka bränder.
Ja, jag förstår det.
Det har bara handlat om, de liksom ärendena har handlat om att någon enstaka fall har jag liksom fått förhandla om helt nya avtal. Mm. Men 9 av 10 fall har det varit att jag har fått släcka bränder, och det är egentligen inte någons direkt fel så. Det är ju, man utgår ju från att man kan lita på någon när man ingår ett avtal många gånger. Men problematiken är att man måste veta vad man kan lita på. Man måste veta vad avtalet betyder. Man liksom, om det står att de får återanvända ens, eller någon portal som har att man får använda bilder i helt enkelt all evighet. Och utan ens behöva respektera den här ideella rätten, det vill säga att man måste ange vem som har tagit de här bilderna.
Vem som äger bilderna.
Precis, för att inte tala om ersättningsrätten. Och jag har ju blivit mörkrädd liksom, och då ska man ju behöva förklara det här och vara väldigt pedagogisk och säga: det här är inte ditt fel, du är inte ensam om det här. Och motparterna har fått härja ganska fritt fram tills nu. I princip egentligen fram tills att ni startade, eller du var med och grundade Influencers of Sweden. För det var startskottet för att liksom skapa en bättre bransch. För att liksom,
tack.
Ja, nej men jag är stort fan. Jag önskar att du hade haft möjlighet att vara kvar, verkligen.
Ja.
Så att det, ja.
Ja, men alltså, och jag tycker att det är, det här är en jättespännande diskussion. Men om vi ska lämna avtalsrätten, men kan du ge mig så här, okej, om man nu har fått en förfrågan från L. Vi använder L, för vi gillar L. Och jag, som jag har förstått, så är Aller one of the good guys i det här.
Yes.
Vad är det då? Man får hem det här avtalet. Vad är de 3 viktigaste sakerna man ska titta efter?
1, att man får behålla sin upphovsrätt. Det vill säga rätten till ersättning vid nyttjandet av ens material oavsett format. 2, att det finns en tydlig ersättningsmodell. att man vet hur mycket man får betalt eller hur åtminstone ersättningen beräknas för varje månad. Och tre, att man har rätt att flytta över hela bloggen och att de då åtar sig i uppgift att radera ens innehåll efter ett avslutat samarbete. Det är de tre, men det absolut viktigaste är att man får behålla rätten och att man får ersättning för, för nyttjanderätten som de då har under tiden för avtalet.
Mm. Jättebra. Vi ska gå vidare till marknadsföringslagen, denna jäckande lag som är ja, den är inte helt enkel. Alltså jag satt ju i en utredning, det här var 2017, som jag satt i en utredning med ja, var det under Finansdepartementet tror jag, det var ju regeringen som höll i den här liksom, utredningen, där vi, den hette Ett reklamlandskap i förändring, och vi skulle alltså ta reda på ifall lagen i sig behövde uppdateras för de här nya kanalerna och sådär. Vi kom ju fram till i slutändan att själva lagen var ju relativt solklar. Alltså lagen i sig behövde inte ändras. Därför att ju mer man går in och ändrar på detaljnivå, desto mer så lägger man också krokben för sig själv lite grann i slutändan. För att man kan liksom inte detaljstyra en lag, därför att då blir det, det blir väldigt, väldigt fyrkantigt. Det blir väldigt liksom, diktaturiskt ju mer man är inne och liksom lagstiftar om. Det vi dock kom fram till, det var ju att vi behövde ha tydligare riktlinjer. Och liksom tolkning av lagen utifrån liksom, de olika yrkes... ja, för det här var ju inte bara influencers, utan det var ju även, det var ju väldigt mycket om marknadsföring mot barn. Sen var ju vi inne på AI och VR och alltså det var ju väldigt mycket liksom, ja, med marknadsföring generellt liksom, med ny teknik. Men sen var det såklart en stor del om liksom, sociala medier. Alltså, kan du liksom, lite så här kort sammanfatta, vad säger marknadsföringslagen om reklam i sociala medier och i bloggar?
Jag skulle vilja säga att den är, för mig är den ju solklar.
För dig som utbildad jurist.
Men, precis. Men och det jag har försökt trycka på, jag har gjort olika lathundar för att det ska underlätta för er aktiva. Både för profiler och även då för andra aktörer inom branschen. Mellan aktörer och även företag. Det finns en väldigt enkel sak att göra. Det är det absolut viktigaste när det gäller reklam i sociala medier. Det är reklamidentifieringen.
Annonsmärkning.
Ja, precis. Svårare än så är det inte. Och trots det så ser jag än idag att profiler och företag blir anmälda för vilseledande. För otydlig reklamidentifiering, för försök att få det att se ut som ett redaktionellt innehåll och därmed skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefriheten istället för att bara säga det här är reklam och vi fattar, vi tycker det är okej, vi som är era följare, vi som är potentiella konsumenter och kunder, vi förstår att företag, vi förstår att olika profiler arbeta så här och att det är deras sätt att arbeta på och det är helt okej och reklammarkera. Vi kommer inte, det är snarare bättre för det är mycket mer i enlighet med GDPR. För gör man reklam via influencer marketing då har man ju redan kommit runt GDPR på det sättet som företag. För då når man ut till enskilda individer som faktiskt har godkänt att följa de här profilerna. Och därmed så skadar inte det att vara övertydlig. Bättre det än försöka få det att verka som någonting annat. När det egentligen handlar om att sälja produkter och sälja in tjänster och varumärken.
Alltså jag tycker ju ändå att liksom när det är sol klart vad som är reklam. För jag menar när någon ja men om ett företag kommer till mig och säger att hej, vi vill sälja den här prylen i dina kanaler och jag får betalt för det, Och då är det ju reklam. Det är ju inga konstigheter. Det är ju ändå en ganska så här klassisk en klassisk situation, ett klassiskt samarbete. Och då behöver man annonsmärka det, och det ska annonsmärkas först. Och det, man ska, alltså enligt lagen så ska man ju vid en hastig anblick, eller vad den säger, en snabb titt helt enkelt,
ja,
så ska man direkt kunna identifiera innehållet som reklam. Sen vad det liksom betyder, vilka ord man ska använda och sådär, det beror på målgruppen. Men det som har OK-ats av reklamombudsmannen, och som jag också rekommenderar när jag föreläser, det är ju orden annons, reklam, annonssamarbete eller reklamsamarbete. Väldigt många använder det i samarbete med, och det känns som att det har blivit en vedertaglig, ett vedertaget uttryck som majoriteten förstår. Skulle
precis
du säga det?
Ja, i betalt samarbete med X-företag gällande Y-produkttjänst. Punkt. Börja alltid ett reklaminlägg med det, oavsett om det är på din blogg, om det är på Instagram eller Facebook, oavsett de sociala mediekanaler du gör den här reklamen i. Skriv det, börja alltid med liksom den meningen, så är du safe.
Men det är svinlångt. Alltså om du ska, på Instagram, om du ska skriva i betalt samarbete med företag X gällande produkt Y, då är du ju framme vid den här visa mer-knappen.
Men det är därför ni är så otroligt duktiga på att ha intressanta, intresseväckande bilder, video, rör.
Absolut, därav. Men kan man inte bara då få skriva reklam först?
Det räcker inte. Det gör måste inte det vara väldigt tydligt. Nej. Nej, du måste ha klart för, ha gjort klart för själva mottagarna, för själva målgruppen. Det här är reklam, men vem är reklamen för? Alltså
måste
vilket
det stå,
företag?
Måste det stå från början, vem avsändaren är? Räcker inte det att det står i inlägget? Alltså att man skriver då först i inlägget att det är reklam, men sen att man under inläggets gång kommer fram till vem det är för?
Det här är min rekommendation, vad jag skulle vilja mer vedertaget. Nu står inte det så i lagen, det står, nej, ju liksom inte. Men det är den tolkningen och det är de önskemålen som jag har förstått som Konsumentverket och reklamombudsmannen och domstolarna anser det mer acceptabla. Att det står tydligt. Mm. Ja, det kanske förstör själva reklaminlägget.
Det blir hackigt.
Ja, det gör ju det. Men nu är det så att vi lever i ett helt nytt medielandskap, reklamlandskap. Och därför så måste vi anpassa oss utifrån det.
Mm. Huvudsaken är att det är tydligt för mottagaren att det är reklam. Det är liksom det som är, och sen är ju det också så här, jaha, hur ska man veta det?
Det räcker
det? Ja,
inte
fråga.
Att man har hashtag ad i
nej, absolut inte.
Och
det roliga
och
är
trots
att nu,
det så är det många som använder det än idag.
Det är större skiten ur mig. Och jag har också sett att folk har börjat, alltså folk som har reklammärkt jättebra, har börjat gå tillbaka till att skriva samarbete i slutet på inlägget. Och jag bara, fast vad händer här nu då? Ska vi försöka smyga tillbaka till gamla tider? Aj, aj, aj. Nej. Så gör man inte. Och det kan störa mig väldigt mycket. Det är så här, fast det verkar ju ännu oproffsigare. Att du helt plötsligt börjar annonsmärka i slutet när du vet bättre.
Mm.
Det är ju sjukt.
Men det är ju det här man försöker testa sig fram och försöker tänja på gränserna och se om man kan komma undan med det. Problemet är att internet på gott och ont gör att folk snappar upp det mycket snabbare och därmed också anmäler. Folk drar sig inte undan idag för att anmäla varandra.
Nej.
Och de gör det hela tiden. Man kan göra det anonymt utan problem. Och det finns ju de som bara sitter och gör det för att de stör sig på
och jag
olika profiler och
Jag kan någonstans förstå det. Därför att det verkar också vara det enda sättet att få vissa personer att lyssna. Det verkar att vara att anmäla. Jag stör mig otroligt mycket på just det här att man går tillbaka. Därför att absolut, du kanske kommer undan med det rent anmälningsmässigt. Men rent varumärkesmässigt så skjuter du dig själv i foten varenda gång. För de som vet hur, alltså majoriteten vet hur det ska vara. Och när du inte gör så, då anses du vara oproffsig. Vilket både dina kollegor och dina potentiella annonsörer alltså potentiella kunder, ser. Och that's not gonna go over well. Utan liksom, då kommer folk att se att okej, okay, du vet hur du ska göra, du har gjort det förut, men nu har du backat på det och beter dig liksom oproffsigt. Det vill vi inte ha att göra med.
Och det är ju väldigt olyckligt, för vi vet ju att flertal stora profiler har blivit fällda för bland annat. Och då menar inte jag bara reklamombudsmannen RO där, utan det här har ju gått vidare. Nu har vi ju en stor profil som fortfarande är uppe i patent- och marknadsöverdomstolen, och det fallet är ju inte avgjort än.
Det är ju Alexandra Nilsson Kissi som hon blev ju fälld i januari förra året.
Precis, själva.
Och det här är helt sjukt att det är januari förra året och överklagan är fortfarande inte färdig.
Nix. Det
går ju för långsamt. Det går
själva,
för långsamt. För
förhandlingen är inte genomförd ännu. För att det krävs mer underlag för att reda ut det här. Och det är ju också en sån där, man har ju liksom, först blir man ju avskräckt och skärpt till sig. Och sen så har det inte hänt någonting sedan dess.
Mm.
Då har ju folk, som du säger, börjat falla tillbaka igen. Men likväl har ju statistiken ökat när det gäller anmälningar till RO och KO. Alltså den statistiken har ju ökat markant. Ja. Där profiler blir anmälda för inlägg skrivna för flera år sedan.
Ja.
Och då är det ju liksom något som inte riktigt stämmer. Vet inte riktigt hur man ska nå ut till de här profilerna och säga, nej, men bara för att avgörande inte kommit när det gäller Kissis fall, så betyder inte det att man ska gå tillbaka och göra någonting som inte är. För även oavsett hur hon döms så måste man ju fortfarande följa den här tydliga reklamidentifiering. Det är AO, den här frågan som ska avgöras i patent- och marknadsöverdomstolen, det berör ju själva medverkansansvaret vid utformningen av annonsen.
Precis, så det här är egentligen, det här handlar ju egentligen då om Torns inblandning i det här.
Mm.
För Kissi är ju redan fälld. Har de överklagat? Alltså har Torn och Kissi överklagat? Vet du det?
Kissi överklagade den domen från patent- och marknadsdomstolen. Och det är ju den som... Den är ju... hon har ju överklagat den.
Så ja, men sen har ju också Konsumentverket överklagat det faktum att Torn blev friade. Så det är ju åt båda hållen, det är ju jättesnurrigt.
Ja, och det är det som är så komplext när det gäller influencer marketing. För det är så många olika parter som är involverade. Det är Konsumentverket, det är själva profilerna, det är agenturerna eller mellanhänderna. Och sen så är det faktiskt företagen, annonsörerna, kunderna.
Mm. Det var ju problematiskt att de inte var med i den här. För de var ju inte anmälda.
Nej.
I det här fallet var inte företaget anmält. Jag var ju inkallad som expertvittne. Jag var åtminstone, jag var inte vittne för en del av sidorna, utan jag var inkallad som någon typ av, jag skulle göra ett uttalande baserat från Influencers of Sweden och hur vi såg på det hela. Och jag var ju väldigt tydlig att jag också tyckte att ansvaret låg på Torn. Men de blev ju friade. Men i alla fall, om vi liksom går vidare från den här, för jag tror att majoriteten av åtminstone de som lyssnar på den här podden, de vet att det är att man ska annonsmärka och hur man ska annonsmärka, därför att jag har tjatat hål i huvudet på dem om det genom åren. Det ska annonsmärkas, det ska annonsmärkas först. Men då kommer vi till de gråzonerna som är himla goa. Och det är ju då först och främst om man får en produkt alltså om du får en produkt från ett företag och de säger, här, du får den här, hoppas du gillar den, och man lägger upp den. Behöver man annonsmärka då?
Ja, det skulle jag vilja påstå att man behöver. Såvida, det är väldigt svårt, för man skulle ju kunna, om man är en influencer och har vissa produkter och företag som man samarbetar med, och det är någonting snarlikt i den längden som man liksom har tidigare gjort reklam för. så kan ju då följarna uppfatta det som att det här är reklam. Även om man har fått det och visar upp det bara för att man vill göra det som privatperson i egenskap som privatperson. Så bör man ju nog också skriva att det är... Man ska i alla fall förtydliga vad det rör sig om och hur produkterna har hamnat i ens händer. Alltså, och varför. Och redan då när man behöver ställa sig de här frågorna, om man inte vill ta den här diskussionen, om man inte vill bli missförstådd, så tycker inte jag att man ens ska lägga upp den här produkten. Sen är det ju så att man har ju yttrandefriheten som är grundlagsskyddad. Vill man lägga upp foto på den här produkten i egenskap av privatperson och säga att det här är en helt fantastisk produkt, ja, då får man väl göra det. Men man får fortfarande inte glömma bort att det kommer ju även skatterättsliga frågor när det gäller det.
Det tänker jag att vi kan ta separat, därför att jag håller inte riktigt med dig här. Därför att jag tänker att om du får en produkt, det finns inget krav på motprestation, då är det ju inte reklam liksom på det sättet att det finns ett avtal dig och annonsören sinsemellan att du får den här produkten för att du lägger upp den, utan det är ju vad vi kallar för PR, alltså det är pressutskick, att det är en att man får en produkt och företaget hoppas att du ska visa upp den. Och absolut att det kan finnas skatterättsliga liksom grejer då, men du har ju fortfarande inget krav på dig att visa upp den, vilket jag då tolkar som att du inte behöver annonsmärka, men du behöver betala skatt för den. Eftersom att det är en... du har ju fått den... Det är en marknadsföringsåtgärd från deras håll. Och därför ska du betala skatt för den. Har jag förstått det rätt då? Alltså det här med skatt, jag känner att så här, det får bli ett helt eget avsnitt i så fall. Det orkar jag inte ens gå in på, för att det är så förvirrande. Skatteverket vill att vi ska betala skatt för allt. Vilket är rimligt, that's their job. Liksom. Men det betyder inte att de har rätt alla gånger, kan jag tycka.
Nej, det är ju så med juridik, och det är väldigt individuellt. Det kan vara små detaljer som är avgörande. I det här fallet när företag skickar ut de här och hoppas på att det ska dyka upp i de här profilerna, sociala mediekanaler, så gynnas de av det. Och lägger de upp, så blir de... När de får de här gratisprodukterna och lägger upp det i sina sociala mediekanaler, så blir det indirekt som att de hamnar i en viss ställning som är marknadsrelaterad. Alltså kommersiellt inlägg istället för bara ett redaktionellt inlägg.
Fast det är ju inte kommersiellt för dem. Alltså de har ju inte vunnit någonting på det här förutom den här produkten. De har ju inte fått betalt för det.
Profilen, ja.
Ja, precis.
Nej, men det är ett kommersiellt inlägg för själva företaget.
Ja, du menar så. Ja, men det betyder inte att jag... Alltså för mig som influencer är det ju inte kommersiellt, vilket betyder att då går det under yttrandefrihet och då behöver jag inte märka ut det. Alltså det här är så snurrigt.
Men då ska man ju... Ja, det är jättesnurrigt. Och där har vi ju inte några tydliga vägledande fall som har liksom... Så det är ju jättesvårt. Jag kan ju prata om det här, men det är svårt för mig att säga, men jag skulle köra på det safe och förtydliga vad produkten kommer ifrån och vad det rör sig om liksom. Det är ju mitt råd.
Ja, och jag håller ju inte med dig. Jag skulle ju inte göra det, därför att jag tycker att det blir också problematiskt att annonsmärka saker som inte är annonser. För då blir det någonstans, det blir en urvattnat, konceptet blir urvattnat om det används i fall där det inte ska användas liksom. Men det där finns det ju inga prejudikat på faktiskt. Det finns inte ens för närro, tror jag. Att liksom man har blivit fälld för pressutskick, därför att där det är också mycket svårare att komma åt liksom. Och det är mycket svårare att avgöra, men det jag vet, det är så här, får du pressutskick från samma företag varje månad till exempel, och du alltid visar upp det och inte annonsmärker det, då kan du bli fälld. Därför att då kan det anses vara liksom ett Ja, jag vet inte vad ni säger på lagspråk. Men...
Ja, nej, men det blir ju ett konkludent handlande där. Alltså att det uppstår ett samarbete, ett avtal där. Utan att man har uttalat om vad avtalet handlar om så har...
Ett outtalat avtal? Man har
ja, så kan man säga. Mm. Ja, ett tyst avtal, tyst accept. Jag mottar de här varorna och lägger upp det på min Instagram. Mm. Och de skickar återigen nästa månad och nästa månad. Och då blir det en tyst accept och nu har vi ett avtal här. Och det har ett kommersiellt värde för företaget. Mm. Och där, sen kan jag också tycka så här att jag personligen skulle aldrig rekommendera att lägga upp produkter även om man får dem gratis. För att ni som arbetar med sociala medier ska ju få betalt för allt ni lägger upp.
Absolut, absolut. Men vad kommer då hända med liksom PR-branschen? Den kommer ju liksom att dö. Alltså mot influencers. Det finns ju fortfarande liksom mot tryckt press. Men jag menar, om man tittar på antalet PR-byråer som någonstans blossade upp någonstans där runt mellan 08 och 12 typ. Det kom ju sjukt många PR-byråer därför att då hade de ju fått en målgrupp som bara så här hundrafaldigades. Tidigare så hade man bara liksom journalister och moderedaktörer och den typen att jobba mot, och nu hade man helt plötsligt en jäkla massa bloggare främst och skicka saker till. Men det, bara för att det har varit så under flera år så betyder inte det att det var okej. Så att PR-byråerna kommer ju ha ett problem.
Jag tror PR-byråerna försöker omstruktureras där. Jag tror många av dem försöker gå över till att vara mer de som skapar annonserna och även då förmedlar annonserna. Ja. Alltså de försöker helt enkelt förmedla. Jag tror att det här är bara min precis, att det är ju det går ut mer på nu för tiden. Att de är med och liksom utformar annonsinnehållet och förmedlar samarbeten.
Det tror jag är smart, för att jag menar, om man tittar på och främst liksom beauty influencers, där kommer det ju bli problem, därför att där ser man ju, ja, men man ser ju influencers som får pressutskick med jämna mellanrum från svindyra sminkmärken, och de får alla läppstift i alla färger, alla nagellack i alla färger, de får sminkpalett, alltså det är ju produkter för tiotusentals kronor.
Mm.
Och det här får de då en gång i månaden. Typ.
Och är det skäligt att de då inte lägger upp, när de lägger upp det, att de inte skriver att det är ett annonssamarbete?
Nej, inte i det fallet. Där håller jag med dig. Att är det så att det är återkommande? Men här sitter problemet som jag främst ser här för influencers, det är ju skattefrågan. För här kommer det ju finnas sjukt mycket skattepengar att hämta hem.
Mm.
Så att det kommer ju bli problematiskt. Men... jag bara, vi lämnar den för vi kommer inte bli något klokare.
Nej. Skattefrågorna lämnar vi.
Ja, faktiskt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sen så har jag, du, jag ställde fråga på Instagram här och frågade vad man ville veta för någonting. Och jag har fått ganska många frågor som handlar om typ samma sak. Och det handlar ju om att på sin Instagram eller på sin blogg göra reklam för sina egna produkter. Och jag har fått en fråga som lyder, det är typ samma fråga fast på två olika sätt. Och en har skrivit, om jag har företags Instagram, måste jag då skriva reklam för egen verksamhet i varje inlägg? Och så sen så har jag då en som är liknande men som lyder, hur fungerar det kring reklam för ens egna grejer och vart går gränsen? Och det här tror jag är liksom nästa enorma huvudbryderi i den här branschen. Därför att, ja, men om vi tar från början då. På min företags Insta behöver jag skriva reklam för egen verksamhet på varje inlägg.
Om det är reklam för någonting du utför inom liksom området för din verksamhet så är det ju reklam. Vi har ju sett flera. Det finns ju framförallt två stora profiler som gör dessa misstag om och om och om igen. Och de har ju till och med påpekat det här själva. Nu kommer jag bli anmäld för det här. Men
så och vilka är dessa?
Jag vet inte om jag ska uttala mig rent peka ut dem så. Liksom.
Jo, fast jag tycker att vi behöver ha exempel här. Är det Isabella Löwengrip?
Hon är en av dem, absolut. Som har... Ja, gör reklam väldigt ofta för sitt varumärke Löwengrip. Kommer inte ihåg vad de heter.
Nu heter de nog bara Löwengrip, men de har hetat Löwengrip.
Ja, Löwengrip. Och liksom där är det hela tiden. Det är väldigt oklart om det är reklam eller om det är bara... Ja, men nu använder jag bara massa av mina egna produkter, det råkar vara så. Men när det finns ett så starkt samband mellan henne som privatperson och företagsägare och konsument så bör man reklammarkera de innehållen tydligt. Och hon har ju blivit fälld vid flertal gånger när det gäller just Löwengrips produkter och de inlägg som hon har lagt upp.
Och vilken är den andra?
Katrin.
Sutom jag älskar.
Ja.
Jag följer inte henne så att jag har dålig koll på det.
Hon lägger upp väldigt ofta om clean eating och hennes följare anmäler henne och hon är mycket väl medveten om. Sen ingår det lite av hennes liksom
i hennes image, ja, att vara lite precis. Bråkig.
Ja, precis. Att vara lite mer rebellisk och så här visa fuck you, liksom. Jag gör det ändå som jag vill. Jag är mycket väl medveten om att jag kommer bli anmäld och att man inte får göra så, men jag gör det ändå. Men där har vi de två absolut stora som gör samma misstag om och om igen.
Men vad är det då som avgör vad som är ett företagskonto? Det var en enkel fråga, va? Jag menar, om du har liksom ett jag menar, om jag tittar på mitt eget Instagram-konto, det är ju mycket liksom personliga inslag, men det står ju till exempel under mitt namn så står det entreprenör, det står också hjälper dig att bygga personligt varumärke i sociala medier, det står författare och föreläsare. Jag kan ju tycka att det här är ju mitt företagskonto. Jag är ju på Instagram som entreprenör, jag är på Instagram som liksom mitt företag.
Ja,
det är din åsikt.
Det är väldigt oklart egentligen. Det är väldigt otydligt. Det finns ju liksom inga tydliga riktlinjer när det gäller det. Men de exemplen som jag tog upp, de har ju, dels har de ju så kallade privata konton. Dels har de ju då sina företag. Så när de lägger upp inlägg...
Ja, du menar att Isabella har ett Instagram-konto för Löwengrip? Det är inte samma konto?
Precis.
Jag förstår.
Men tack vare sitt varumärke som hon har byggt upp så har hon ju kunnat bygga det här bolaget. Men varje gång hon nämner bolaget i sitt privata inom situationstecken kan jag säga. För det är ju hennes arbete att vara influencer.
Det är ju
hennes yrke. Alltså är det ju hennes indirekt, är det ju hennes då företagskonto även den mer privata.
Ja.
så måste hon då lägga upp om att det är reklam.
Mm. Men om man då bara har ett konto och anser då att det är, ja men om man till exempel som konsult, jag tänker som du själv liksom. Mm. Jag menar du är den kreativa juristen och ska du promota dina egna tjänster på ditt eget Instagram-konto och skriva att det är reklam, det blir ju absurt.
Mm. Mm. Jag har inget bra svar på det där.
Nej.
Jag har själv inte riktigt något tydligt svar. Men det jag tror du är ute efter när det gäller den här diskussionen, det är ju snarare det, när vi pratar om anställda.
Ja, för att jag ska ta liksom grunden till det, eller bakgrunden till det här var ju då en fällning som reklamombudsmannen gjorde av Noccos varumärkeschef Linus Carlén. Och jag kan länka den här artikeln i show notes. Och de hittar du på lalinda.se/94, kommer du hitta de shownotesen. Och då blev han alltså fälld för bristande reklammärkning. Där han då hade gjort ett inlägg med två stycken Nocco, inte flaskor, burkar heter det. Och så står det, alltså boom när man hittar denna julklassiker i butik igen, 2 för 35 spänn på Quantum Liljeholmen. Och den åkte ner i självskanningspåsen. Finns också en länk i min bio om man vill säkra upp ett flak. Och det här blev han då fälld för eftersom att reklamombudsmannen ansåg att det var kommersiellt. Så här har Tobias Eltells sagt, jurist på Sveriges annonsörer. Det är alltså Sveriges annonsörer som är vad ska man säga, initiativtagare till reklamombudsmannen en gång i tiden. Det här känns som ett ganska solklart övertramp där det kommersiella syftet trumfar yttrandefriheten. Det känns inte jätteförvånande att han blir fälld i det här fallet, säger Tobias Altell. Vad säger du om det? Tycker du också att det är ett solklart övertramp?
Ja, svårt att säga om det är ett solklart övertramp, men jag förstår vad han är ute efter. Eftersom att Linus Carlén är anställd på själva företaget och har ganska omfattande följarskara. Så naturligtvis så gynnas ju Nocco av att han lägger upp de här bilderna på deras produkter.
Mm.
Så att det handlar helt enkelt om vad följarna uppfattar. Uppfattar de honom som i egenskap av Linus Carlén, privatperson, som lägger upp det här för att han bara älskar Nocco och tycker det är fantastiskt och liksom vill tipsa alla. Eller är det någonstans undermedvetet, jobbar han även inom det privata livet som då varumärkesstrateg för Nocco? Så att det är...
Men han har ju inte fått betalt för just det här inlägget. Vilket är ju det som brukar då anses
att det är gränsdragningen. Men det är ju det. Och därav också det när vi pratar om pressutskick.
Fast det kan ju inte vara avgörande hur man uppfattar någonting. För jag menar, om jag skulle då sitta och liksom visa upp de här supersinktabletterna som jag har här framför mig, som jag har köpt. Ja, jag vet inte riktigt varför jag äter dem, jag ska vara helt ärlig. Men jag äter zink i alla fall. Det är säkert bra. Och,
me too.
Gurkmeja. Ja, alltså, och de här har jag köpt själv. Och jag har köpt dem på Body Store. Så har jag gjort reklam nu för att jag har liksom sagt det.
Absolut inte, Linda. Utan det här, det är en stor skillnad här. Det är det här redaktionella värdet och kommersiella värdet.
Mm.
Du kan ju lägga upp de här zinktabletterna och säga att du har köpt dem på Body Shop.
Stor skillnad.
Ja, precis. Du kan ju göra det och säga att det här, de, och då har du det som en del av det här redaktionella. Som alla andras inlägg, varje enskild individ som lägger upp olika inlägg i sina sociala medier.
Det går det under yttrandefriheten?
Ja, precis. Och sen har vi ju då den här delen där man då kan finna den här kopplingen mellan Carlén och Nocco och inlägget han lägger upp. Mm. Så även om när jag säger så här, det man uppfattar, för det är precis så domstolarna tolkar när de har ett mål framför sig, när det berör då otydlig reklamidentifiering eller avsaknad av reklamidentifiering. Mm. Men när man tittar på genomsnittskonsumenten, för det är det här, märkväl, det är det här begreppet som är avgörande. När man tittar på genomsnittskonsumenten, hur den kommer uppfatta det, så kommer den ju uppfatta, så är ju chansen väldigt stor att genomsnittskonsumenter kommer uppfatta det här som reklam. Mm. Särskilt om man lägger det då i samband med hans position i företaget och vad han faktiskt utför i företaget, mm. vad han har för tjänst. Så oavsett om han blir betald eller inte för det här inlägget, så ser man ändå en stark koppling mellan honom som privatperson och honom då som varumärkesstrateg på Nocco. Dessutom är han ju då återigen i beroendeställning till sin arbetsgivare Nocco. Mm. Så även om han inte får betalt, så får han ju självklart en viss status för det han gör.
Han får stjärnor i kanten. De här.
Ja, precis. Mm. Exakt så. Och jag tror säkert att det var precis så han tänkte. Att han hade säkert, jag har en bred följarskara, jag gör det här för att jag vill, jag tycker om produkten, jag trivs bra på företaget, jag tycker om min arbetsgivare, vad gör det, jag lägger upp det här utan att tänka på vilka effekter, vilka konsekvenser det här kan få rent juridiskt. Så vi lägger ju upp saker varje dag, dagligen lägger vi upp på produkter.
Alltså jag tänker till exempel när jag jobbade på, för det här är ju nu 8 år sedan någonting sånt, som jag jobbade på i Vattling. Och då la jag ju ofta upp bilder från, vi hade event eller bilder på produkter, alltså från Eva Attling. Då skulle jag då egentligen ha annonsmärkt dem. Om jag lägger upp att det här är vår nya kollektion, titta vad fina den är. Liksom. Mm. Du tvekar, vilket betyder att jag borde ha liksom åtminstone tänkt tanken, vilket jag ju inte gjorde.
Jag tror för 8 år sedan.
Men lagen var ju fortfarande densamma. Och bloggen var ju välbesökt redan då. Så att jag menar, det är ändå så här, det hade varit, om vi hade varit där vi är idag, så hade det varit en fråga. Det hade varit liksom gråzonigt, helt enkelt.
Absolut, självklart. För det hade ju gynnat din arbetsgivare. Ja. Det hade gynnat, när det framgår så tydligt. Och då hade du hamnat i en situation där dina följare hade börjat ifrågasätta om det här var reklam eller om det var bara för att du genuint...
Alltså det är ju uppenbarligen väldigt... både och i många fall. Liksom. Och jag menar, och så ska det ju alltid vara. Alltså, så, det säger jag ju alltid, att jobbar du som influencer så måste du måste stå bakom det du gör reklam för att annars så skiter ju sig hela grejen. I och med att det är liksom din trovärdighet som är grunden till allting. Men Det här blir ju ett jättestort problem för, alltså jag tänker så här, employer branding, om alla nu som sitter på Facebook och är så här, jag jobbar, eller så här, vi har de här nya produkterna, räcker det då att man skriver så här, ja men som ni vet så jobbar jag här och här är våra nya produkter, eller måste man då skriva att det här är reklam för att hamnar man inte då också i en skattefråga problem liksom, kan man då bli beskattad för de här produkterna som man har lagt upp, som man har kanske antingen fått eller köpt från företag man jobbar på eller sådär. Så, alltså det finns ju jättemånga lager av problematik här.
Det är otroligt komplext och det absolut svåraste, det är det som är så intressant med influencerbranschen, att den är så formbar och oklar än så länge. När det gäller den juridiska aspekten så det är frågor som jag tror att det finns ett uppenbart behov av branschens samtliga aktörer att sätta sig ner och gå igenom och skapa gemensamma riktlinjer. Och liksom verkligen, det är som du sa, man skriver ett avtal och sen så kommer man på efteråt, men vänta lite, det här var ju inte alls bra för mig.
Branschen alltså är det bättre. Det går ju inte, därför att liksom, kreatörerna, och om man tittar på till exempel då RO eller KO, alltså, det känns ju också lite grann som att mycket av det är ju förlegat. Därför att bara det faktum att man då skulle, jag menar, alla vet ju att Isabella Löwengrip är en entreprenör och att hon har sitt eget företag. Och jag menar, om hon gör reklam för Löwengrip på sitt privata Instagram-konto, alla fattar ju att det är att hon har en liksom ekonomisk vinning för det. Hon skulle inte driva ett Instagram-konto om hon inte tjänade pengar på det. Alltså, och det är det som är hela grejen med så här, om jag sitter liksom med mitt Instagram-konto här och det är liksom, ja, det är ett företagskonto och det står att jag är entreprenör och så där. Alltså, jag skulle ju inte ha haft det Instagram-kontot om jag inte jobbade med det. Då hade jag förmodligen haft ett, jag har ett dolt privat konto där jag liksom bara lägger upp bilder för familj och vänner och sådär. Men det här är ju en del i mitt jobb. Och det tycker jag ju är väldigt tydligt. Och någonstans så måste man också ha en helhetsbild över, alltså när man tittar på en Instagram-bild då, om jag skulle då skriva för nu när jag har gjort reklam för min bok till exempel. På vissa bilder har jag skrivit att det är reklam, på andra har jag inte skrivit att det är reklam. Bara för att jag vill så här, se om publiken reagerar. Och det finns ju ingen reaktion överhuvudtaget. Folk fattar ju att jag får betalt för att sälja min egen bok. Alltså, men enligt RO så skulle jag ju då ha annonsmärkt. Men, och många, det jag känner är att, jag håller helt med dig, det är en väldigt flytande bransch just nu. Vi lär oss saker och ting eftersom. Men problemet är ju det att det här förlamar ju så himla många. Och gör att de stannas upp i sin kreativitet. Att de säger, ska jag annonsmärka det här? Ska jag inte annonsmärka? Hur ska jag? Och vågar liksom inte sälja sina egna produkter på sina egna kanaler. Därför att de är så rädda för att det ska slå fel. Liksom. Och det blir ju som sagt, när jag ska annonsmärka min egen bok på min företags Instagram. Eller jag ska säga, alltså i mina sociala kanaler som är en del av min business. Det blir nästan löjligt.
Ja, nej, men jag kan hålla med dig om. Men sen får man tänka så här, olika företagskonton ser olika ut. Du och jag har väldigt väldigt liksom att man lägger upp väldigt en del privata saker. Och sen så har man väldigt mycket företag. Men i grunden så är det ju ett företagskonto. Alltså du är ju ditt varumärke. Linda Hörnfälla, Linda är ditt företag.
Ja.
Allt du lägger upp på La Linda är ju redan inom ditt företag. Så när du lägger upp reklam för din bok. Så lägger du upp det i egenskap av La Linda. Alltså inom ditt företagskonto. Återigen, det är en skillnad på att göra så. På att ha ett då som Isabella Löwengrip som har ett konto som lägger upp då explicit ett externt konto. Det är en annan sak om det här är La Linda 1 och La Linda 2. Precis. Och så har du då La Linda 1 som är du som privatperson och så La Linda 2 ditt företagskonto. Så fort La Linda, ja precis.
Så att ifall man är då, för jag menar som den här personen skrev, om jag på mitt företagskonto behöver jag skriva reklam för egen verksamhet i varje inlägg, då skulle jag ju säga nej. För att om det är tydligt att det är ett företagskonto och avsändaren är ett företag, då behöver jag absolut inte göra det. För att någon hade som exempel, bara, men ska Lindex reklammärka alla sina inlägg på Lindex företagskonto? Nej, det ska de ju absolut inte göra. För det är väldigt tydligt att hela det kontot är av kommersiell natur. Och att det är Lindex företaget som är avsändaren. Precis. Och Lindex som företag är kommersiellt. Så att om det är tydligt att ditt Instagramkonto, din blogg eller så här, är av kommersiell natur. Så då behöver du inte annonsmärka. Är det otydligt så behöver du annonsmärka. För jag skulle nog kanske säga att jag behöver annonsmärka i min blogg. För den känns liksom mer privat än min Instagram. Men det där tror jag är liksom, det där är någon form av så här helhetsvarumärkesgrej som man måste se över. Hur gör jag min Instagram eller min blogg mer professionell, mer liksom okej, det här är ett företag, eller det är jag som entreprenör som är avsändare och inte jag som är privatperson. Så att man är liksom en företagsblogg med privata inslag snarare än tvärtom.
Precis, exakt. Det är precis den uppfattning jag har om dig. Det är precis den uppfattning jag gärna vill förmedla själv.
Ja, och jag tycker att det är väldigt tydligt hos dig. Alltså jag skulle inte säga att, jag skulle aldrig säga att ditt är ett privatkonto liksom.
Nej, precis. Och jag menar, det är ju en sån skillnad, och man får inte glömma bort att många av oss som är en företagare, småkonsulter, mm. vi är ju liksom, det finns en uppsjö av oss. Mm. Och alla de här kontorna som följer oss, eller som vi följer, är ju konsulter, är ju företagare. Mm. Alltså har de ju liksom byggt upp, eller bygger upp sitt varumärke i sitt företagskonto. Och även om de lägger upp då, som du säger, privata inslag, så är det ett sätt att varumärkesbygga.
Exakt.
Så det är min uppfattning. Jag skulle inte lägga upp, när jag lägger upp ett inslag om någonting, lägga upp i samarbete med. Jag kan ju inte samarbeta med mig själv. Den kreativa juristen kan inte samarbeta med sig själv på det sättet.
Men till exempel som den här personen skrev nu på Instagram, att man skriver reklam för min egen verksamhet. För det uttrycket är det ju många som har använt, just det här när man kanske gör reklam för egna böcker eller egna tjänster och sådär, så är det just det uttrycket man använder, så att det inte blir, för det här samarbetet med sig själv blir ju töntigt.
Den stora skillnaden är när man i egenskap av företagare skapar ett företagskonto med privata inslag, så kan inte det uppfattas, när man gör reklam för sin egna verksamhet, så kan inte det uppfattas som att någonting annat än liksom att det är reklam för själva företaget, och att man gör det i egenskap av själva företagsperson. Oavsett om man är en person i företaget eller om man är 50. Man får ju aldrig glömma bort att företagskonstellationer ser olika ut. De flesta av oss som jobbar för att nå ut till våra potentiella kunder, konsumenter, sociala medier, gör det i egenskap av en person. Mm. Så våra konton är ju väldigt företagsinriktade med vissa personliga inslag.
Men sen är det ju väldigt många som influencer, så jobbar man ju med sin person som, det är ju någon slags utgångspunkt i ens företag. Det är ju att man är privatperson, och att det är någonstans där man har sin grund. Men jag tror att kanske liksom man får någonstans landa i att så här, ja, men intentionen med det här kontot, med min närvaro i sociala medier, det är att vara entreprenör, att vara företagare, att göra vinst. Det är att ha ett kommersiellt intresse. Och att det någonstans får genomsyra det hela. Snarare än att man är en privatperson som då ibland säljer saker. Och att det får räcka så länge, på något vis.
Mm. Nej, men jag tycker det låter som en klok tolkning. Och mer än så kan inte jag heller säga, för att vi vet ju inte.
Nej.
Jag menar, lagen finns, men hur den ska tolkas är ju fortfarande väldigt oviss. Det finns ju vissa solklara exempel. Man får ju helt enkelt tänka hela tiden på vilken ställning man har gentemot de produkterna man lägger upp.
Ja.
Eller det företaget som man liksom lägger upp. Om. Det är ju som vi pratar om pressutskick. Ja, det är ju inte ett samarbete, men det kan bli genom konkludent handlande ett samarbete, tyst avtal. Ja. Samtidigt så kan det också vara så, lägger man upp någonting som man har fått hemskickat som ett pressutskick, då kan man ju också förtydliga och skriva då, observera, det här är enbart ett pressutskick. Jag blev så glad för jag fick det här godiset hem, eller läppstiftet, eller vad det kan vara. Kul att få testa på någonting nytt. Och vara väldigt tydlig även där, och inte bara lägga upp det här fina läppstiftet liksom, som man har fått. Och skriva det. Eller så skriver man inte att det var ett pressutskick, utan lägger ut det och säger att man själv har köpt det, exempelvis för egna pengar. Det är en annan sak.
Det är ett annat alternativ. Man ljuger, men då blir det ingen strul i alla fall.
Precis. Men det är inte heller så fint, för att då hamnar man i den situationen att företaget kanske inte vill samarbeta med en framöver.
Nej, alltså det där vill. Är liksom...
Ja, det är väldigt...
Pressutskick är bara så här, håll er ifrån dem. Det är lika bra.
Jag håller med dig.
Det är för rörigt. Och kan i slutändan kosta mer än det smakar.
Sen får man inte heller glömma bort, bara för att nämna det här igen, skatterättsliga. Liksom, så här, vill du inte skatta för någonting, ta inte emot det.
Nej.
Ta inte emot det, så är det bara. Mm. Och det företagen måste veta, och de här PR-byråerna som skickar ut det. Det är ju egentligen att de vet om det här, och de har vetat om det länge.
De
så det är inte schysst att skicka ut på det sättet.
Men det är ju också så här... Okej, men bara en, nu ska jag ge en liten skruvboll här. För den här frågan får jag ganska ofta. Och jag har min egen tolkning på det, men jag vill gärna höra din. Om man nu ska göra ett samarbete med ett företag och så får man produkter för att man då ska kunna genomföra det här samarbetet, om det är kläder eller om det är mat eller smink eller vad det nu är för någonting. Vad ska man göra med de produkterna? Behöver man skatta för dem då?
Får du det som ersättning eller får du utöver det så
alltså,
får
det
du
även arbetsprover. Ja, du får utöver det så får du betalning.
Mm. Men de har ju ett värde.
Precis, men du behöver dem ju för att kunna utföra arbetet.
Ja, det är ju... Men om man får dem,
ja.
Om man får behålla dem,
ja.
så ska man ju såklart, kan jag tycka, skatta för det. Men det är oklart.
Då skulle jag, jag skulle säga så här, om det är så att du får produkter och då tar du in dem i företaget för de har använts som liksom ett arbetsprov eller ett arbete... ett arbetsverktyg helt enkelt i företaget. Men om du sen behåller dem privat, då får du förmånsbeskatta för dem.
Ja, så kan man göra, absolut. För det blir ju liksom, om man tar emot det som företag så blir det liksom immateriella tillgångar.
Ja.
Och då beräknar man det. Men däremot om ditt företag överlåter produkten till dig som privatperson så får man då förmånsbeskatta det.
Precis, men då får du också förmånsbeskatta på ett andrahandsvärde, vilket gör att det blir mycket billigare.
Ja.
Mm. Så det är ju egentligen det smartaste, det är att ta in produkterna i företaget och så sen då potentiellt ge dem till liksom dig som privatperson och sen förmånsbeskatta för det på ett andrahandsvärde. Men här behöver man ju liksom en revisor som kan sin skit, för här börjar det bli rörigt alltså.
Ja, nej, det en revisor är alltid bra att rekommendera. Jag hade inte klarat mig utan mina. Det är inte min sak.
Jag måste där, nog ta ett snack med mina.
Nej, de får sköta det där. Jag hjälper till i den mån jag kan. Så resten får de sköta.
Nej, liksom. Men alltså så att en bra bokföringskonsult / revisor är guld värt. Och som gärna absolut. Vet vad de håller på med just den här branschen. För att annars kan det bli himla rörigt. Men hörru, jag känner att jag är jätteförvirrad och jättenöjd. Ungefär så nöjd som jag kan bli kring den här förvirringen. Och jag vet inte om vi rättade ut jättemånga frågetecken här idag, men vi åtminstone någonstans bekräftade det faktum att förvirringen är legitim. Den är inte orimlig. Jag säger tack, Essie. Vad hittar man dig om man vill ha din hjälp?
Det är bara att söka upp mig på Instagram, den kreativa juristen. Jag finns där, jag är aktiv, jag lägger upp inlägg om olika juridiska tips när det gäller influencerbranschen. Och sen så får ni gärna följa mig i stories, för där brukar jag dela med mig av min vardag.
Mm. Men det är ett väldigt bra konto om man vill ha lite tips och tricks enligt hur man ska agera i den här förvirrande influencervärlden.
Och alla är välkomna att höra av sig till mig på DM.
Finns det inga dumma frågor?
Det finns inga dumma frågor. Men det är det här juridiken handlar om. Alla, ju mer juridik man diskuterar, ju förvirrad man blir. Börjar man bli förvirrad när man diskuterar juridik, då är man inne på rätt spår. För det finns tolkningar och analyser konstant. Och det är små detaljer som kan vara avgörande för ett beslut. Men hur som haver, markera alla inlägg ordentligt, alla annonssamarbeten. Mm. Det är det absolut viktigaste. Ja. Och skriv inte på ett avtal utan att vara noggrann med att läsa igenom allting. Och kräv dina rättigheter och var med och förhandla.
Och det var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden, lägg upp den på din Instagram story och tagga mig på @lalinda. Och berätta vad du tyckte. Vad tog du med dig från det här avsnittet? Var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart? Jag älskar ju att höra ifrån er vad ni tycker om podden. Så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det. Glöm inte heller att följa mig på Instagram på @lalinda. Och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.